Så nu ska jag ge dig lite olika scenarier för se om du hänger med. Du ser helt förvirrad ut.
Ja, här ja, jag är på spänn här. Jag vet inte om jag känner någon trygghet i det här. Men nej. Nej.
Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta dig tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång.
Så blir ju riktigt bra. Ja. Det kan fan inte bli bättre än så här. Ser du Jesper då?
Ja, det ser bra ut.
Det ser bra ut också. Ja. Tycker du verkligen det? Mörk under ögonen och håret åt alla håll?
Nej, inte åt alla håll. Det är mest åt ditt vänster skulle jag säga.
Ja, all right. Avsnitt 4. Det är vi på.
Ja, 4. Vi har kommit till 4.
Ja, det är fan inte dåligt. Det är nästan, vi är förbi någon slags anständighetsgräns här nu.
Ja, jag håller med om det.
Ja.
Med
om det. Det har hänt så jävla mycket grejer det sista. Jag har köpt ett hus.
Har du köpt ett hus?
Ja.
Herregud.
Till slut får man nog säga. För att jag och min sambo, vi var i USA 2020. Precis innan pandemin bröt ut. Och då hade vi bestämt att men nu ska vi bara kolla hus. Och jag tittade tillbaka lite på en gammal notering. Och då vet jag att vi typ i april gick på den första visningen som var med lite intention. Och den var i Fjärås då, som ligger söder om Kungsbacka. Eller sydöst om Kungsbacka får man säga.
Är det april 2020 vi pratar om?
Jajamän. Ja. Och du tycker att det är lång tid sen vi började eller?
Nej, ja, bara för att få kontext här. Det finns ju april 2022 också.
Ja, men det var precis när pandemin hade brutit ut. Och marknaden var ju så här, men den började ju tappa lite initialt, men sen så exploderade ju allt pengatryckande och börserna gick ju bra. Du minns ju själv där hur snabbt börsen återhämtade sig från det initiala, och likadant såg det ut på bostadsmarknaden. Och det var ju inte, alltså det var jättesvårt, det var ju en marknad som man inte kunde hantera mentalt. Sen så kommer ju räntehöjningar nu och det är lika svårt att hantera marknaden egentligen. Men jag har ju märkt att folk har ju börjat, eller ja, folk lägger inte ens bud, och det är liksom en tredje, en fjärde, en femte visning. Och om vi backar bandet ett år, då var det inte ens en första visning, utan det var förhandsvisningar och dolda bud och hitan och ritan.
Det måste väl vara köparens marknad nu?
Så. Ja, skojar du? Ja. På de flesta objekten är det ju så. Det finns riktigt fina hus, de går ändå. Men så fort det är någon lilla minsta tveksamhet, och framförallt renoveringsobjekt där det är lite svårt att räkna in på grund av inflationen vad renoveringen egentligen kommer att sluta på. Och även, jag märker det hos mäklarna, de får mycket mer frågor om energin och hur är det här. Just. Energideklarationen ligger på bordet nu helt plötsligt. Gjorde den inte för ett år sedan, kan jag lova. Mm. Så att det är helt skilda, och mycket mer får de sälja. Tidigare så behöver de bara ställa ut objektet. Nu behöver de ju sälja. Och mycket så här att om 10 år så har du ändå tjänat pengar. Och ja, vad det är nu för grejer de drar till med.
Ja, hur långt fram i tiden ligger den ska inflyttningen då?
8 december, så det ligger väldigt kort in. Oj. Till. Och det var lite grann till våran fördel, för att vi gick på den här visningen då i varje fall. Och den skedde på en torsdag, och jag visste att min sambo hade sagt att men det här är något speciellt. Vi har ju tittat väldigt mycket runt Kungsbacka, söder om Kungsbacka, Onsala, Halvön som min sambo då ville flytta till. Och detta ligger i Valda, som är guldkusten enligt mina kollegor, för uppenbarligen är det väldigt många på jobbet som bor just i Onsala och Valda och även i Kungsbacka. Så de tyckte att det här var helt fantastiskt. Ja. Hur som helst så var vi på den här visningen, och svinmycket folk. Jag har inte sett så här mycket folk sedan 2021 på en visning, och jag bara kände att nu när hon äntligen får feeling, för att det har varit så mycket hus som jag tyckte att men det här är bra, det här har potential, det här ligger bra. Och den enda kommentaren jag får tillbaka: jag har ingen feeling. Och det är ju ingenting jag kan jobba med. Liksom.
Det är svårt att ta på den här feelingen.
Ja, så hur som helst. Jag var lite fräck. Sträck ut hakan och la ett dolt förhandsbud till mäklaren. Som då för övrigt känner. Eller har lärt känna, får jag väl säga. Då, efter många träffar med honom under de 80 visningarna som vi ändå har varit på de senaste 2 åren.
Shit,
det var ju som han sa, de första 3 visningarna är roliga, och det kan jag väl verkligen skriva under på. Visning 4 till 80 är inte så kul.
Nej, du, jag tänker på det. Våra poddavsnitt, avsnitt 4-80, ska ju fortfarande bli kul, va? Så vi tänker rätt där.
Ja, absolut. Säljarna nappade. Vi skrev på fredag eftermiddag, så ett knappt dygn därefter.
Ja, det går jättefort. Jag har inte köpt hus själv, men jag har köpt lägenhet och jag jäklar.
Ja. Och så nu är jag faktiskt mitt uppe och håller på och kollar banker, kontakt med banker. Och det är ju också intressant i sig självt. Jag har varit i kontakt med nästan alla banker. Men det är en bank som sticker ut i riktigt dålig bemärkelse, och det är Danske Bank.
Jaha.
Men hopplös process verkar det vara. Jag ska lägga in massa dokument. De frågar om allsjöns dokument från anställningsavtal till utdrag från Skatteverket, hur mycket pengar jag har tjänat hittills, till mina tre senaste lönespesar. Det känns lite redundant, men det ska de ha. Och de har begränsat det så att jag kan bara lägga upp 10 stycken dokument när jag gör den här ansökan. Och sen när jag gör det så vill de också att man ska fylla i den här peppen om man är en person i högt, i politisk utsatt ställning. Och för att göra det så måste vi båda bli kunder hos banken. Och när vi blir det så sker deras enda kommunikation sker via deras meddelandetjänst i banken. Men jag måste godkänna vilket konto jag vill ha innan jag kan få tillgång till deras meddelandetjänst. Så att det är jävligt mycket med det som är riktigt dåligt.
Låter som moment 22.
Ja, väldigt mycket. Och sen så ringde de dessutom till min sambos jobb idag och frågade massa information. Utan att vi visste att de skulle ringa och fråga. Och det vet fan om jag tyckte det var riktigt okej. Saknade de någonting så hade jag väl förväntat mig att de skulle höra av oss till oss. Liksom. Mm. Så jag ser fram emot en riktigt redig ränterabatt från just Danske Bank.
Ja, då får de komma upp med ett bra bud här för att det ska bli de här. Ja.
Ja, så det har varit min senaste tid och det är det vad jag har ägnat mig åt.
Mm.
Så att det är faktiskt lite nytt och det ska bli väldigt kul att flytta till hus. Får vi se om jag gillar det överhuvudtaget. Valda var det som sagt, så det blir lite pendling också på det.
Ja, jag får hoppas det. Alltså, sådana här husköp och lägenhetsköp är en av de största affärerna man gör som privatperson liksom. Mm. Ja, spännande.
Ja, vad du haft för dig det sista, Jesper?
Ja, denna veckan så jag touchat det. Jag tränar ju brasiliansk jiu-jitsu och jag har tränat kampsport i hela mitt liv faktiskt, olika varianter. Men just denna veckan har vi haft besök av två bröder från Wales. De heter Josh och Ashley Williams som är varit riktigt bra. Och de är i världstoppen och tävlar internationellt. Så vi har tränat varje dag, inklusive idag, med dem. Och lärt mig en hel del nya tricks. Och när man pratar om tricks undrar man vad tusan gör man då? Så i någon mån så får jag förklara mig och säga att men det handlar om ledlås. Och vad är det då? Jo, då är det liksom ett armlås, ett benlås, ett axellås, ett nacklås kan det vara. Och när man drar de här så får man ju vara lite, eller man måste vara försiktig så man ger motståndaren eller sin partner chans att klappa och ge upp helt enkelt då, för i annat fall så är det någonting som går sönder. Och på det då så finns ju strypningar också, och då kan man ju strypa någon medvetslös, vilket man inte gör, men det är ju effekten av de här då. Och det är lite som ett, vad brukar man säga, ett mänskligt schack på mattan som är väldigt, väldigt roligt. Men det har inget utrymme för att man liksom, vad ska man säga, att man tänker att man är bättre än vad man är. För fastnar man i någonting så har man fastnat i någonting. Det finns inget utrymme för ideologiska tankebanor att jag är nog rätt bra på det här. För är någon bättre så är de bättre liksom. Då sitter man där.
Hur bra är de här lirarna? Vad är det man har ju den här Abu Dhabi i ett mått. Det är väl inget världsmästerskap riktigt, va?
Nej, men det är ADCC eller Abu Dhabi Combat Club heter det väl då, som är när man, alltså man kan ju tävla med en dräkt på sig, men även utan dräkt, ja, då. Och det här är utan dräkt, kallas för no-gi, lite sån nördspråk.
Men då är det vissa strypa någon med dräkten och lite dra i dräkten och sådär, det försvinner. Och det blir,
den biten försvinner då.
Då blir det nästan lite mer cleant på ett sätt, eller vad har man för åsikter kring det där?
Ja, så delade åsikter.
Är det tradition å ena sidan och mer ren teknik och andra, eller?
Nej, jag ska inte säga. Faktum är att en av de här bröderna, han drog till med en liknelse att det är som ett vändiagram liksom, med och utan direkt. Att det är framförallt väldigt mycket som överlappar.
Mm.
Men det finns liksom vissa delar då, det här att greppa i direkten försvinner i ena och det blir mer ren brottning i det andra lite grann då. Men ja, den ena bröderna, han Ash Williams, han var och tävlade i Las Vegas nu för några veckor sedan på den riktiga ADCC som var den största, mest prestigefyllda ADCC någonsin. Och där det var liksom riktigt mycket prispengar och liksom jag tror i Las Vegas och du vet riktig show och så vidare där. Annars liksom, den typen av brottning är ju annars förpassad till gympahallar liksom.
Mm.
Men nu är det show och pengar i det, så att det är kul.
Mm.
Så det har jag gjort i veckan.
Ja, hur står du dig när du tampas med de här? Är det en humbling experience eller?
Alltså, det är klart att de är mycket, mycket, mycket bättre. Men jag är rätt duglig.
Mm.
Så. Speciellt för min ålder så är jag väl jävligt bra för åldern sett då, men sen så de är väl kanske halva min ålder, tänker jag.
Mm.
Så men man får ödmjuk inför det.
Kul träning i alla fall, kan tänka mig.
Jättekul.
Ja, du hade en annan grej som du nämnde här, vad fan var det jag glömt av här nu? Det var något uttryck du hade hört.
Jo, jag har kommit över i arbetslivet så här, den typen av att jag har en ask, eller vi har fått en ask, och då betyder en ask i det här fallet en förfrågan.
Mm.
Eller att man har en fråga lite grann, men man använder det, ja, engelska ordet då, ask, på det sättet. Och jag vet inte om det är någon annan som använder den typen av anglofiering eller...
Men är det, jag har en kompis faktiskt, en tjejpolare, så när vi pratar så är det fruktansvärt mycket anglofiering, och framförallt tycker vi att vi är rätt fräcka när vi gör det. Mm. Vi gillar det båda två, att man liksom byter ut ord, och engelskan låter ju ibland bättre. Just i det här fallet så är jag lite tveksam. Jag har en ask, låter ju riktigt töntigt.
Det är lite därför jag reagerat på det också, att det här stack ut lite.
Ja.
Men det är kanske någonting som kommer, eller så är det liksom ett isolerat fenomen.
Ja, för menar, du vet, vi har ju de här semifackspråken. Vi säger att vi håller på med improvements.
Mm.
Vi har impediments. Vi säger ju inte då, ja, ibland säger man förbättringar, men jag menar, där kör vi ju engelska uttryck emellanåt, så att det förekommer ju helt klart.
Ja, alltså herregud, med printa och savea och alla sådana saker har ju funnits sen disketterna kom liksom.
Ja, men vad är domen om just detta då?
Jag tänkte bara ta upp det här lite, så vi kanske kan fråga efter feedback. Vad tycker våran lyssnarskara om det här? Jag har en ask. Har ni hört det innan, eller låter det bara som Sjuhäradsbygden, eller vad är det frågan?
Ja, det låter väldigt mycket Sjuhäradsbygd faktiskt.
Mm.
Till och med Borås kanske.
Ja.
Ja, bra. Vi hade också fått en fråga om, vi har fått en del frågor om team, och vi har fått en fråga om stora team. Hade du koll på den frågan, Jesper?
Ja, jag fick en fråga. Förra gången så hade vi ju uppe det här om det var två personer, hur funkar det då? Men så fick jag en annan fråga, men då var det någon som jobbar med team eller grupper om ända upp till 40 personer. Mm. Och ställer frågan, funkar den här Susan Whelan-modellen med de olika stegen som vi förklarade i avsnitt 2, tror jag, på 40 då. Och vi resonerade väl lite om det och sa att det blir väldigt svårt när det är så många, för det blir väldigt många kopplingar från en person till 40 personer och hålla liksom, och få någon gruppdynamik i det då.
Mm.
Och kikade vi lite, Whelan var väl kanske upp till 16.
Ja, 13-16 kommer till ihåg. Ja.
Att det går en övre gräns där. Men sen tycker jag rent praktiskt att när man jobbar med team och grupper och får att det ska gå, så ser vi pratar om 5-6 personer. Liksom.
Mm.
Då ser man en typ av snabbhet i det här. Och den här frågeställaren hade också en utmaning i att, eller frågan var, kommer vi någonsin bli högpresterande? För det byts ut en del folk i de här grupperna över tid då. Och vi pratade om att det kanske tog upp till ett år att bli högpresterande.
Mm.
Och omsättningen av individer i de här grupperna var väl så pass att ja, det försvann kanske 10-15 personer av de här 40 på ett år då.
Mm. Men vad skulle man föreslå till en sån här situation?
Alltså det är att bryta ner den stora gruppen i kanske, vad vet jag, fem mindre eller något i den stilen.
Mm.
Sex mindre kanske rent av. Mm. För att kunna få den här dynamiken då. Och då hoppas man ju kanske att några av de här grupperna kan förbli intakta över ett år också då.
För man måste ju, jag menar, det vet ju vi när vi jobbar i våra uppskalade ramverk. Vi har våra team som vi jobbar hårt med, och sen så har vi ju då mönstret team of teams, så det jobbar vi också en hel del med. Så att det är väl kanske så att, beroende lite på kontext här, så att den personen kanske kan titta på det mönstret och se hur man kan sätta upp det på,
ja, team på bästa teams. Sätt. Jag håller med om det. Det är en bra idé. Så det är tipset. Team of teams.
Ja. Då ska vi se. Vad har vi mer? Vi pratar om det här med att folk skriver hej i
chatten, ja.
Chatten, och sen inte skriver så mycket mer. Och vår oerhörda irritation över detta och vår uppmaning dessutom att nu får ni banne mig sluta. Men vi var väl inte ensamma om att tycka detta?
Nej, det var inte, utan det dök upp faktiskt en artikel från Slack. Slack är ju en av de här stora chattprogrammen eller applikationerna kanske.
Mm.
Och det handlar om etikett. Och där var det första var just, skriv inte bara hej.
Mm.
Lustigt nog. Utan där menar man på att skriva ett lite längre meddelande där som faktiskt förklarar vad du vill då.
Mm.
Som är på något sätt actionable. Var en av de etiketterna då. Och det har diskuterats lite kring där. Och det finns även en närliggande. Man, egentligen handlar det om att man säger att man vill undvika direktmeddelanden. Och skriva i Slack finns det något som kallas för kanaler. Som har flera medlemmar i sig då. Därför då kan flera personer se den här förfrågan och svara på den och få informationen samtidigt. Ja, vilket är bra då. Så ställ en fråga i en kanal istället för direkt till en person.
Mm.
Vilket jag, det är en bra etikett då.
Ja, vi har ju en härlig diskussion på jobbet just nu. Och jag tror att det är flera arbetsplatser som har den. Och det är frågeställningen om hur ska vi komma tillbaka till jobbet och jobba från kontoret eller inte. Och lyssnar man in på de diskussionerna så är det ju mycket så här. Ja, vi måste vara innovativa och vi måste vara kreativa. Och som kronan på verket så brukar man säga att den här kaffeautomatsdiskussionen och överhörningen, den har vi förlorat. Och jag åkte till jobbet, ställde mig vid kaffeautomaten en dag. Jag dricker inte kaffe, så det blev en hel del koppar te, men jag hörde ingenting. Jag fick inte någon information whatsoever, och då var det ändå folk på kontoret.
Det är lite roligt att du ställde det där medvetet.
Ja, jag var tvungen att testa och se hur det var. Ja. Och så kom jag på fick jag en tanke här att en av de teamen som du och jag har jobbat med tidigare, vi hade ju ganska bra uppsatta Slack-kanaler och en ganska bra liksom struktur för hur vi skulle göra. Så jag gick tillbaka och så checkade jag in deras Slack-kanal, för liksom, det är open access, den är transparent.
Mm.
Och jävla vad aktiviteter var där. Folk utifrån skrev en fråga. Vem som helst i teamet svarade. Interna frågor från teammedlemmar till andra. Det var inte som att någon skrev specifikt. Och om de kanske skrev specifikt så använde de sådana här mentions, alltså snabbla, för att de vill ha den personens uppmärksamhet. För den kanske hade någon inställning som gjorde att de fick en notifiering. Men frågan var fortfarande i den öppna kanalen för vem som helst att svara på. Så jag fick med mig mer om vad den här organisationen som jag lämnade för 2 år sedan, eller det teamet, gör under 15 minuter än vad jag fick i mitt egna område när jag stod vid kaffeautomaten i 2 timmar.
Det är ju jävligt roligt. Jag tycker det är bra. Så att, ja. Vad betyder det då? Att egentligen kan man ha en mix av det här. Det är ingenting som utesluter det andra.
Nej, jag tror att det jag tänker på här är att vi får ju, under pandemin var många väldigt bra på att använda verktyg och tekniker och sätt att jobba på digitalt, och vi har bara blivit lite sämre på det, och framförallt vår liksom kreativitet och vilja och tanke kring att utforska de digitala verktygen. Jag menar, saknar vi överhörning? Ja, vad är det som gör att vi inte, vad är det som gör att intuitivt vi säger att vi måste tillbaka till kontoret? Varför inte utforska kanaler i digitala verktyg istället?
Mm. Det är intressant därför att just tillbaka till kontoret, det är ju en grej, det vill man för att man vill få interaktion.
Mm.
Och träffa, och det är klart face to face konversationer, vilket är bra. Så att säga. Men det finns ju andra sätt att få interaktioner då. Men kanske den rätta frågan är att ställa sig, hur får vi mer interaktioner?
Mm.
Mer än att presentera en lösning, att det är tillbaka till jobbet vi ska.
Mm.
Intressant.
Mm. Vi har en LinkedIn-sida.
Vi har en LinkedIn-sida, lättrörligt kan man hitta. Kan man följa den då, tänker jag. Och vad kommer man hitta på den? Eller vad hittar man på den nu?
Ja, inte jättemycket. Man hittar ett inlägg om att vi har gjort avsnitt 1-3. Så jag förmodar, om jag tänker fritt här lite grann, att ett inlägg om att avsnitt 4 kommer ut. Mm. Kommer komma där. Sen kanske det kommer något annat. Vi får se.
Vi får se. Men där är ju också ett sätt att kommentera och interagera.
Just det.
Med oss. Så det uppmuntrar vi till.
Det kan vara så att det kommer komma till, om du känner att att LinkedIn är lite avlägset, så kan det vara så att det kan komma till en annan social medieplattform som är närmare dig också här i framtiden.
Ja, det är mycket väl så. Men ja, vi har pratat lite om det, och vi drar gränsen vid TikTok just nu som ligger
utanför. Du drar gränsen vid TikTok. Ja. Jag drar inte gränsen vid TikTok överhuvudtaget. Jag ser väldigt mycket fram emot när Lättrörligt gör sin första TikTok-video, och jag är helt övertygad om att jag har kompisar som supportar detta. Vi får se.
Ja, vi utesluter inte TikTok då. Låt oss säga det i nuläget.
Ja, vi får se. Det är en gråzon där. Mm. Nog om det. En sista kommentar också just kring, jag fick annan feedback från en kompis som jobbar med att förädla eller hitta kontorsplatser och förädla kontorsplatser och bygga upp kontorsplatser åt olika företag. Och han gav bra feedback och tyckte att men det är intressant ämnen, och han tar med sig väldigt mycket. Och just i kombinationen med kontor och de här sakerna som vi har pratat om med teambildning, teamwork och hur man fungerar i team och vilka kulturer man har, var han jätteintresserad av. Många gånger så gör man ju en kontorsförändring för att man vill förbättra samarbete, precis som vi pratade om här tidigare. Man vill ha kreativa miljöer etc. Och den som då klarar av att kombinera de här teorierna om samarbete, teamarbete med layout och kontor och så vidare kommer ju bli en vinnare.
Vad ska vi prata om nu då?
Jag ska inte säga så mycket om vad vi ska prata om, utan jag tänkte mer fråga dig så här, att om Oscarsgalan är någonting som du brukar titta på, om du har något minne av någon dramatisk händelse.
Alltså, jag sitter inte upp och tittar på Oscarsgalan.
Du ställer inte klockan?
Nej, jag ställer inte klockan. Inte för det och inte för Super Bowl och såna här saker. Men på frågan om det har hänt något dramatiskt där, så är det ju uppenbart så att den stora snackisen i nu för tiden är ju Will Smith, när han nitade Kevin Hart, va?
Nej, Chris Rock.
Chris Rock, inte Kevin Hart. Chris Rock, ja.
Yes.
På den senaste. Och ja, han ligger väl lite nedbäddad fortfarande. Inte Chris Rock, men
Will Smith.
Will Smith, ja. Jag vet inte om han har...
Det kommer komma en film med honom nu faktiskt. För de hade spelat in den, och Apple funderade på om de skulle stoppa den eller inte. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter på rak arm. Jag tror att det kommer bli en kanonfilm som vanligt. Men ja, det ska bli intressant att se hur mottagandet blir. Men det är lite, jag tänker så här, du vet, Will Smith, min barndomsidol, han, Fresh Prince in Bel-Air och den sången. This is a story all about how my life got flipped, turned upside down. Den har aldrig varit så aktuell som den är just nu. sicken händelse. Alla var i chock. Och för de som är lite äldre, och det har också varit aktuellt just nu, på 70-talet så vill ju Marlon Brando inte ta emot priset för Best Actor och skickar upp den Native American Cecil Little Feather för att Marlon Brando tyckte att indianerna behandlades orättvist med folk. Mm. Tyckte han det. Och hon behandlades ju inte så kanonbra utav akademin. Så att hon har fått någon slags upprättelse här nu. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var i år eller om det var ett par år sedan. Så ja, man kan säga att Oscarsgalan har haft sina ja, skandaler och intressanta händelser. Och 2017 så hände ju en annan väldigt intressant grej. Och då var det ju när man skulle presentera priset för bästa film, och då var det Faye Dunaway och Warren Beatty, och de var där då på grund av att det var 50-årsjubileum för filmen Bonnie and Clyde. Mm. Och de stora filmerna det året var ju Moonlight och La La Land, och jag kommer inte ihåg vilken den tredje var, men det var kanske främst de två som tog hem de flesta priserna. Och det som hände då, det är de pratar, och det man ska ha med sig också att Warren Beatty och Faye Dunaway, de var väl inte liksom de bästa av vänner och haft ett ganska frostig relation. Och jag tror de hade det även när de spelade in den här Bonnie and Clyde. Jag tror att Warren Beatty ville ha sin syster och spela Bonnie, men det blev Faye till slut. Men hur som helst, Warren står och har kuvertet. Och det som händer då är att han öppnar, tar ut pappret, han tittar på pappret. Och helt plötsligt tar det lite längre tid. Han tittar i kuvertet för att se om det är något mer där. Sen börjar han prata, han säger The Academy Award. Titta ner, paus, for best picture. Titta bak mot sidan av scenen. Och då säger Faye, ah, you are impossible. Och så slår hon lite lätt på honom. Han tittar ner och man bara ser hur han tänker. Och Faye säger, come on. Och han lämnar över lappen till Faye som då säger La La Land. Mm. Så bästa picture, bästa film går då till La La Land. Och upp kommer hela ensemblen med folk.
Just det.
Och Emma Stone är med såklart. Och man ser liksom typ hur hon gråter, och hon hade precis vunnit priset för Best Actress alldeles innan. Och det är tre producenter, och den första producenten går upp, kör sitt tacktal, och han pratar i ungefär en minut, och sen tar nästa producent över och börjar sitt tacktal. Och sen så är plötsligt börjar man se att det händer massa grejer bakom. Du har ju sett den här videon, Jesper, ja. Så att du ser ju att helt plötsligt så är det liksom full tumult, och den andra producenten, han fortsätter att prata som om ingenting har hänt. Och när han är klar så ber han den tredje producenten, nu är det din tur att ta tacktalet, och då säger han först nej. Och när man ser detta första gången så, och man inte vet vad det är liksom som händer, så tänker man, ja, konstigt liksom. För det här det bara uppdagas att det är liksom något konstigt. Hur som helst, han får micken och så säger han tacka sin fru och sin familj, och så säger han I we lost by the way, but you know. Och då visar det sig att det är fel vinnare. Och det, jag vet inte vad det har gått. Det kan ha gått 1,5 minut eller någonting. Det, ja, går ju lång tid. Ja, det är ju liksom, det är smärtsam lång tid liksom. Alla de här har förberett sina tal, får prata till sina familjer och så vidare. Så då tar den första producenten över, och han säger att oh, there's been a mistake, Moonlight, you won best picture, this is not a joke, bla 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 bla. Och han tar också lappen som Warren har fått till sig, den nya lappen då, och håller upp den för att visa att det är sant då. Och sen så försvinner La La Land crewet, upp kommer Moonlight, och det blir lite av ett liksom antiklimax. Ja, och de skämtar lite. Warren Beatty tar micken. Faye Dunaway syns ju ingenstans.
Nej, hon försvann då.
Ja, och Warren Beatty tar micken, och så säger Jimmy Kimmel då, som är den som hostar hela galan, what did you do? Och vid någon tidpunkt så säger också Jimmy Kimmel att this is Steve Harvey's fault, Och det är en, det är bara, jag vill bara en bisats här, för han gör ett misstag på Miss Universe och utnämner fel Miss okay. Universe. Han har inte någonting med den galan att göra, men han säger det i alla fall. Ja, det var en sidnot i alla fall. Och då berättar Warren Stone och säger att det stod Emma Stone La La Land på lappen. Och det var därför jag tittade så länge på Faye. Jag försökte inte vara rolig. Och Jimmy Kimmel säger då, du var rolig. Och sen så säger Warren, this is Moonlight, best picture. Där har vi det skeendet i huvudsak.
Ja, precis. Och det finns ju, jag tror vi kan posta det, ett YouTube-klipp på det här. Mm. Man kan återuppleva vad du reciterar det här.
Ja, jag försökte ge en så hyfsat bra bild som möjligt. Men det är bättre att se videon såklart. Ja. Men den intressanta frågeställningen här är det jag beskriver inledningsvis med Warren Beatty när han tittar och har sig i kuvertet och på lappen. Varför säger han ingenting?
Ja, det är en bra fråga. Han förstår ju att det är fel. Det är därför han är så tveksam lite grann. Han har fått ett fel. Då. Men han är ju förstås... Alltså, står man, han är liksom i smoking, det är Oscarsgalan, det är fullt, det är best picture och nu ska han bara leverera, han har fått fel lapp.
Mm.
Vad fan ska han göra liksom?
Mm.
Ska han säga att nej, det här, jag har fått fel lapp? Mm. Men uppenbart är det då att han inte liksom känner sig inte säker nog på det här för att liksom schabbla till det. Vad vet jag, han kan ju att fan, vet, ibland tvekar man ju på sig själv att är det jag som gör fel, och han liksom, vågar han ta den risken att säga att det här är fel när potentiellt har han ju fel själv då liksom, då kommer han ju framstå som vet jag, senil kanske lite ursäkta mig, lite Joe Biden varning på honom där då. Men så han vågar ju inte det och förhalar det liksom, och sen tar ju Faye Dunaway över och läser upp det liksom. Så han är inte säker, jag tänker.
Nej, och hon är väl lite utan skuld egentligen. För upplägget är ju att hon ska läsa det. Och han ger ju henne bara lappen. Ja. Så hon har ju ingen chans att reagera knappt. Nej, och frågan är också vad som går genom huvudet. Om han är rädd för konsekvenserna om han är fel. Han kanske inte är 100% säker. Han har ju en magkänsla. Det är ju helt uppenbart att någonting tänker han.
Jag tänker också, antagligen så får han ett jäkla tunnelseende också där, du vet. Få ett stresspåslag liksom, att här är något fel liksom, hur gör jag nu liksom.
Ja, du sa det att han känner sig inte riktigt säker och han känner sig inte riktigt trygg, och det har ju lite med dagens ämne att göra, och vad är det vi ska prata om?
Jo, vi ska ju prata om det som kallas för psykologisk trygghet, eller på engelska psychological safety. Som är kanske mer vitt känt begrepp, men vi ska försöka hålla oss till svenska här. Vi får se, vi kanske blandar i vanlig ordning.
Ja, det är lite omöjligt.
Nej.
Och nu när vi pratar om psykologisk trygghet så kommer vi, mesta av det materialet vi pratar om härstammar från en tjej som heter Amy, eller en kvinna kanske ska säga, som heter Amy Edmondson, som har forskat om detta. Och vi kommer även länka ut till lite material så man kan, om man vill förkovra sig mer så kan man titta på det. Det gör vi i avsnittsbeskrivningen. Och när det gäller då det här ämnesområdet så poppade det upp redan på 60-talet och sen låg det kanske glömska ungefär till 90-talet. Men från 90-talet och framåt så har det varit väldigt välbeforskat, och man snackar om att forskningen sker i huvudsak på tre nivåer. Det är den individuella nivån, när man, hur man själv upplever psykologisk trygghet och det korrelerar till sitt engagemang och sin kreativitet och hur man lär sig saker. Sen är det även på organisatorisk nivå, det kan vara mer relaterat till HR-processer, klimat och kultur och hur det påverkar initiativtagandet och stark prestation på organisationsnivå. Och sen så finns det även på gruppnivå då. Hur funkar det då med team och gruppinlärning, innovation i grupper och team samt prestation. Och det här är med Ben som lagt lejonparten av sitt arbete. Och det är också här, Jesper, att som vi kommer fokusera, som det är där vi verkar. Mest.
Ja, vi verkar mest, och det kanske ni har fattat nu när ni har lyssnat på oss, att vi brinner för att skapa högpresterande team. Och då är det här en väldigt viktig och kanske i viss mån helt avgörande faktor om det ska bli något högpresterande eller inte.
Ja, och det här ämnet, nu känns det i alla fall, de omgivningarna som jag har varit i känner jag att ja, men det är ganska välkänt som begrepp, och även om man inte kanske förstår alla ins and outs, så förstår man ändå hur viktigt det är, och man förstår tillräckligt mycket för att kunna göra saker med det. Och jag tänker att det hänger mycket ihop med att Google genomförde sitt Project Aristotle och blev klar med det då 2014. Och vi pratade om det i tidigare avsnitt. Jag kan bara nämna jättekort att där konstaterade man att psykologisk säkerhet var den faktorn som hade absolut störst bäring på teamets prestation. Och när de tittade på psykologisk säkerhet så handlade det mycket om det som vi kallar för equality in conversational turn-taking. Det vill säga att alla får prata lika mycket. Och en above average social awareness. Det vill säga att teammedlemmarna hade en förmåga att se på andra hur de mådde och så. Så att det var det. Men hur upplever vi, när vi lyssnar omkring här, hur upplever vi snacket går om psykologisk trygghet? Du är kanske runt med på lite olika ställen än vad jag är. Vad drar du för...
Jag skulle säga att det trendar lite.
Ja.
Och det har varit en hyfsat lång trend då, precis som du sa, Aristoteles avslutade 2014 då. Men tittar man på olika begrepp och så vidare, så tar det ett tag innan de blir inarbetade. Men i de uppdrag och kurser och så vidare som jag håller och är med på, så är det, ska man säga, en hörnsten när man pratar både i team, men även i att det ska finnas en psykologisk trygghet i organisationen. Att man ska kunna känna sig trygg vad du än gör, vem du än interagerar med. Och det är lite som en, som ett, vad ska jag säga, som ett värdeord eller en värdering, att man vill att det ska vara så. Däremot är det inte alltid så. Det kan man säga, så idé om hur det ska vara och verklighet skiljer sig åt fortfarande. Och det kan vara att man säger att vi ska ha psykologisk trygghet och så det är viktigt. Och man jobbar för det. Men däremot inte sagt att det alltid finns där. Och det är viktigt att peka. Man får det inte bara för att man säger att man tycker det är viktigt.
Nej, man kan ju ta de två exemplen från Google där, att man skulle prata lika mycket. Det kan man ju säga, men hur händer det? Nej, och likadant är med social awareness. Jag vill att ni är mer medvetna om detta, men hur händer det? Så det är jättesvårt. Bra, vi kommer ha, när vi pratar om psykologisk trygghet här, så är det ju då på teamnivå och liksom den konstruktionen som Amy Edmondson har varit med och plockat fram då, som är team psychological safety. Och då säger hon så här: team psychological safety, it's a shared belief held by members of a team that the team is safe for interpersonal risk taking and that one will not be punished or humiliated for speaking up with ideas, questions, concerns or mistakes. Och jag har försökt översätta det här då lite grann, så får vi se om du håller med, Jesper. En delad uppfattning hos personerna i en grupp att det är säkert för teammedlemmarna att ta mellanmänskliga risker och att man inte blir straffad eller förnedrad för att man kommer med idéer, ställer frågor, tar upp oro och problem eller att man erkänner misstag.
Ja, det är väl en fair översättning.
Bara innan vi går vidare, hur skulle du översätta interpersonal? Jag hör att vissa säger interpersonell. Jag drog till med mellanmänsklig.
Ja, jag tittade på det nu här i skrift och det ser ju lite konstigt ut. Men interpersonal, men alltså...
Är det ett sånt där anglofierat ord som man kanske kommer använda för att man inte hittar något bättre svenskt?
Ja, kanske. Här får ni gärna tipsa oss om ni är någon lingvist som lyssnar på det här. Vad man borde använda. Men om vi bryter ner det, kanske vad betyder det? Risktagande är en del i den här. Och jag skulle backa tillbaka till början med att man ska känna sig säker. Om vi börjar där. Och säkerhetsbegreppet. Alltså det är ju lite... Så här, om vi backar bandet till grupputvecklingen, så var det ju liksom tillhöra fasen eller inclusion, att man känner sig tillräckligt säker för att säga vad man tycker. Så ligger det här hand i hand med det, eller mer eller mindre samma sak skulle jag säga. Att man känner att man är inkluderad och då kan jag ta upp olika saker. Så då, det går ju, det är samma sak egentligen. Jag vet inte om du håller med om det. Men.
Ja, till viss del. Jag tror att vi kommer trilla in på det lite grann här, att det kan vara en skillnad mellan att erbjuda idéer och att erkänna misstag, så att det kan finnas en liten process i detta också, men i huvudsak håller jag definitivt med om att det du säger här. Var vi något mer som vi kan bryta ut ur det här? Shared belief har vi tillsammans, eller att det är en delad uppfattning.
En delad uppfattning, ja, precis. Och den får man nog jobba lite med, tror jag. Att vi delar den här uppfattningen att vi ska göra så. För det är inte helt självklart för alla gånger. Alltså, hur den är, så har man ju sina personliga värderingar.
Mm.
Man är ju sig själv närmast. Mm. Det är ju alla initialt i alla fall. Och sen att man, så det här behöver nog, om man tar upp det här statementet och diskuterar igenom det med i sitt team eller i sin grupp eller med de man jobbar med, så får man nog faktiskt lite grann dissekera, precis som vi gör nu.
Mm.
Delar vi det här? Håller vi med allihopa om det?
Mm.
Och det för mig tanken till det här som vi inte har pratat om, men som jag har jobbat med nyligen, lite med team agreements.
Mm.
Alltså, vad är det för regler och överenskommelser vi har i vårat team? Och de är ju någonting som varje team skriver sina egna, och alla teammedlemmar kommer överens om det. Och där kan ju mycket väl vara att man skriver in något sånt här, att vi ska ta upp, och vi är överens om att ja, vi erkänner misstag och jag är orolig över det här, etc.
Mm.
Och det ingår i våra team agreements eller teamregler, eller vad man, gruppregler om man så vill.
Mm. Jag har en annan fundering där, för det är ju fyra aktiviteter som hon tar upp här. Kan du repetera dem här så att vi får med oss dem ordentligt här, för de är ju viktiga att ha bäring framgent här.
Mm, det kan jag. Det är ju erbjuda idéer, det är den första.
Mm.
Den andra är ställa frågor.
Mm.
Sen har vi lyfta oro samt erkänna misstag.
Just det. Så de här är ju bra om man tar med sig och präntar in här då, för det är ju fyra beteenden då som ligger i potten här lite grann, huruvida de görs eller inte. Innan vi traskar vidare här, vad är det för risker som vi pratar om? För det är väl inte så att det här promotar ett särskilt riskfyllt beteende?
Nej, det gör det inte. Alltså man får vara tydlig, det finns ju, alltså bara så vara tydlig, det är inte risk management vi pratar om här på något sätt, utan vad är det för risker med våra planer och sånt här. Så alltså det är möjligtvis den personliga risken, vilken risk tar jag genom att erkänna ett misstag?
Mm. Ja, typ den sociala risken, ja. Eller om jag tappar status eller inte.
Mm. Så det är ju det man pratar om, skulle jag säga. Mm. Den typen av risker.
Just det. Och som en sista kommentar på detta då, så att i någon mån, för att översätta det med lite andra ord, så kan det handla om att det är en känsla av tillit till att ens röst blir hörd och att det finns ett utrymme för att vara öppen och rak. Så vi kan fundera lite kring vad blir konsekvensen av att inte ha psykologisk trygghet då? Och om jag tänker lite grann först då, så blir det där de här fyra sakerna som vi pratar om då, att ställa frågor, lyfta oro och ge förslag och så vidare. Man håller tillbaka helt enkelt, och en konsekvens är då att varje gång man håller tillbaka så förlorar man möjligheter till lärande. Det är egentligen liksom nyckeln här.
Ja, jag håller med om det. Och en sak som jag brukar trycka på när man jobbar i team, det är ju det här med samarbetet.
Mm.
Och att i någon mån så vill man ju bjuda in till samarbete så det inte blir för mekaniskt liksom. Och då måste man ju ta risken, som sagt, att okej, kan du och jag göra det tillsammans?
Mm.
Vågar man inte det då? Man kanske är rädd för att nej, men det här vill jag göra själv. Eller vadå? Ska du och jag samarbeta? Du vet, någon är ironisk liksom.
Mm.
Det vill man ju inte råka ut för. Så det är en, precis som du säger, man håller tillbaka om man inte har det då.
Mm. Och sen har man ju sett också att folk mår generellt sett sämre och lämnar i större utsträckning sina arbeten eller sina grupper, om det är så.
Precis, och det kan ju vara väldigt, alltså, om man ska prata rena pengar liksom, eller kostsamt, att ha en hög omsättning på individer i team och så vidare. För då, alltså, onboarding, offboarding, produktivitet, kvalitet, blir alla lidande av sådana saker. Eller offboarding och onboarding kostar ju pengar och tid liksom.
Mm.
Så det vill vi inte ha mer än nödvändigt. Så vill vi, man vill ju må bra på jobbet liksom. Ska vi, Jag brukar ibland säga att det ska vara kul på jobbet. Mm. Det är en sån här, att det ska vara kul att känna att okej, nu åstadkommer vi någonting här tillsammans och det är roligt lite grann då. Mm. Men om man inte har den här psykologiska tryggheten, precis som du säger, då mår man dåligt och då blir det är inte kul liksom.
Mm. Vi har pratat lite om vad psykologisk trygghet är. Har vi några tankar om vad psykologisk trygghet inte är?
Ja, det får inte förväxlas med till exempel att vara snäll. Vilket jag vet är något sånt här man ofta tar upp. Att det är inte synonymt med att vara snäll och klappa med hors och sådana saker. Utan det är tvärtom att ställa frågor, som vi var inne på tidigare. Och reda ut saker för att skapa den här tryggheten. Då. Så det är väl en sak vi kan ta som det inte är.
Mm. Och då går ju hand i hand där att hålla tillbaka något som är obehagligt. Så men man har ju fortfarande, det finns ju ingen motsättning där i att hålla någon, liksom, hur uttrycker man sig, men ha höga krav på någon annan. Det finns liksom ingen motsättning.
Nej.
Här, utan det är ju snarare liksom kanske till och med att de behöver finnas parallellt där. Och vi har där och psykologisk trygghet är inte att slippa konflikt till exempel.
Nej, vi pratar ju om det att vi vill ju ha, eller ja, ha men vi måste ha konflikter för att reda ut dem här och komma till antingen konsensus eller något annat lite grann. Undviker vi konflikter så då tar vi oss inte vidare.
Mm.
Så det är inte så att okej, jag känner mig trygg för vi har inga konflikter. Så funkar det inte. Liksom.
Mm.
Så att det får.
Mm. Och sen är det väl så här att man kan inte räkna med att alla ens idéer blir hyllade. Man får ju inte lov att gnälla för mycket heller. Och sen så vilket jag kan uppleva en del ibland, att det kan det tendera att bli en del oversharing. Så man måste fortfarande vara taktfull i det man delar med sig av och ha någon slags impulskontroll.
Mm.
Så att det är en avvägning helt klart.
Jag tänkte ställa en fråga till dig. Jag brukar ju promota det här med celebration, att man ska fira mer, för min erfarenhet eller åtminstone personlig tanke, men också erfarenhet att det firas lite för lite, alltså att för man, alltså team gör leveranser och man lär sig nya saker och man, jag vet jag, man mitigerade risker och man hjälpt andra, men man firar inte i samma utsträckning då. Jag tänkte på det här med att alla dina idéer blir hyllade. Liksom. Kan det finnas en risk om vi firar allting, liksom, minsta lilla? Blir det liksom, finns det någon, ska jag säga, anständighetsnivå i vad man ska fira? Liksom?
Ja, jag tycker nog faktiskt att det gör det. Mm. Sen håller jag ändå med dig om att vi är för dåliga rent generellt. Men någonstans måste det finnas, och framförallt att det vi firar har bäring på en större grupp eller en team, att det är fokuset för firandet och det inte är någon enskild individs prestation. Så tänker jag väl kring det.
Ja, jag håller med om det. Och faktum var att vi ändå pratade om det, jag kan sväva ut om vi hade ett uppdrag jag hade, så pratades det om kudosbollen. Mm. Man ska ge kudos till någon. Och då kom det just till en diskussion huruvida man ger kudos till en person eller till ett team.
Mm.
Och jag förordade teamet,
men
det fanns individer som tyckte att nej, det kunde man visst ge till enskilda personer. Men då hade vi också den diskussionen, vad händer med de andra personerna som jobbar ihop med den? Och sen, nu fick du kudosbollen här Alex, men vi jobbar ihop, varför fick inte jag bollen?
Mm.
Och så vidare. Så att det här kan det vara ett, åtminstone jag får stå bakom det, att försöka ge det till gruppen, till teamet, om ni ska jobba med sådana saker.
Ett närliggande ämne är ju det här med trust eller tillit, kan man kanske ska säga. Och då är frågan, hur hänger de här ämnena ihop, eller hur hänger de inte ihop? Har du någon tanke kring det, Jesper?
Du, när du säger det, jag tror att jag sa i något av våra avsnitt tidigare här att psykologisk trygghet och tillit är ungefär samma sak, fast liksom två olika sidor på ett mynt.
Mm.
Så de går hand i hand då. Och att man behöver tillit till varandra för att kunna ha psykologisk trygghet. Samtidigt som man behöver ha psykologisk trygghet för att ha tillit då. Om man leker lite med orden då.
Mm.
Det är väl så jag tänker initialt kring det då.
Ja, jag tänker, och i någon mån så känns det rätt. Jag bara lägger på ytterligare ett lager här, för att tillit är ju på mellan två individer. Och det här med psykologisk trygghet handlar ju om vi har liknande uppfattningar om vårt klimat.
Mm.
Så att jag kan ju ha tillit till en person, men jag kan ha inte tillit till en annan person.
Sant.
Så det är väl där kanske det skiljer sig åt. Så att det finns likheter och det finns skillnader. Vi tittar lite också på varför psykologisk trygghet är viktigt. Och psykologisk trygghet i sig självt är ju inget självändamål. Utan det är ju mer att betrakta som ett medel för att uppnå hög prestation.
Mm.
Och psykologisk trygghet i sig själv ger ju inte hög prestation. Däremot så predikterar det liksom teamprestationen. Och då är ju frågan, vad är det som gör att det ändå kan prediktera teamprestation även om det inte är kopplat till teamprestationen? Och tittar man på det då, så handlar det om att det är kopplande till ett beteende om lärande, eller ett lärandebeteende. Och det i sin tur är direkt kopplat till teamprestation. Och nu ska vi inte prata så mycket om lärandebeteende, för det kan vi nog få anledning att återkomma till. Men jag bara drar det lite snabbt, som att få ett grepp om vad liksom teamlärande handlar om. Och vi har redan varit inne på det, men det är att prata om att erkänna fel och misstag, lyfta oro eller osäkerheter och uttrycka olika åsikter. Dela information, svinviktigt. Vi pratade om det lite tidigare med Slack-kanalerna.
Mm.
Ställa frågor, ge förslag på lösningar och dessutom be om återkoppling. Och där har vi ytterligare ett avsnitt som vi kan grotta i någon gång när vi är sugna på det. Feedback-avsnittet.
Feedback, ja. Mm.
Och psykologisk trygghet hjälper oss att som team att förstå saker. Men även hur tonen i vår kommunikation liksom påverkar. Och vi minskar de risker som vi upplever när vi interagerar. Men sen är det så här att det räcker ju inte bara med psykologisk trygghet. Vi var inne på det här med att psykologisk trygghet innebär inte att man kan bara laja, till exempel. Nu sa vi kanske inte det, men att man ska bara vara snäll, och att det betyder inte att man inte kan ställa krav på varandra. Och, för vi behöver fortfarande jobba med att höga krav på oss själva och att vi förväntar oss mycket av våra kollegor. Så jag hade tänkt att liksom testa dig på en grej här.
Okay.
Så tänkte att vi har två dimensioner. Den ena dimensionen är psykologisk trygghet. Mm. Och den andra är hur mycket krav på prestation vi ställer på varandra. Så om vi har låg psykologisk trygghet och vi har låg krav på prestation, hur skulle du beskriva en sån miljö?
Så inga krav på prestation och ingen trygghet?
Nej.
Nej, det låter inte alls bra. Men det är, vad ska jag säga, är det någon typ av apati som skulle...
Ja, det kallas faktiskt för apatizonen. Så du är helt rätt på det.
Herregud,
ja.
Var det så rätt? Ja. Men så kan vi inte ha det liksom. Jo, vi kan ha att jag har rätt, det kan vi ha, men vi kan inte ha apati på det sättet.
Nej. Så att där är inte liksom, folk är inte med, man ger inte det man kan. Och man kanske inte ens gillar sina kollegor, om man ska vara helt ärlig. Om vi då ökar den psykologiska tryggheten, men vi har inga krav på prestation, hur upplevs det?
Ja, det borde ju vara hyfsat avslappnat då.
Mm.
Kan tänka mig men däremot, precis som du säger, det kanske blir inte så mycket verkstad.
Nej.
Eftersom det inte, alltså man måste ha mål.
Mm.
Vi måste uppnå någonting och få en ursäkta uttrycket, en outcome av det vi gör.
Mm.
Lite grann. Har vi inte det så, och har trygghet, så det hjälper inte.
Nej, det är fikaklubben vi beskriver här. Mm. Ja, komfortzonen heter detta. Mm. Jag sänker tillbaka den psykologiska tryggheten till att vara låg igen. Men jag höjer kraven på ambition istället.
Så då är det, någon sätter höga krav, men det är i en miljö där det inte finns någon trygghet.
Nej, precis. Exakt.
Det låter jäkligt jobbigt.
Riktigt dåligt, va?
Ja, det låter som den, vad vet jag. Vi pratade om den patologiska kulturen förra veckan.
Yes.
Så det låter som där vill man inte vara. Att typ politiskt minerat landskap, ett uttryck som jag tar ibland. Nej.
Nej, verkligen en danger zone detta. Ångestzonen kallas den.
Ångest, ja, ja.
Ja, så här kan jag tänka mig att man har väldigt omsättning på folk och ja, nej, där ska man inte vara. Och då har vi ju sparat det bästa till sist. Vi höjer upp den psykologiska tryggheten igen och vi har kvar de höga kraven på vår ambitionskrav här. Mm. Och vad skulle du säga om denna?
Ja, det måste ju vara där man vill vara helt enkelt. Att där har man krav. Och det kanske är så då att man sätter sina till stor del egna mål, teamet. Jag upplever att om man får sätta sina egna mål, dit ska vi nå. Vi ska nå, alltså vi är högpresterande, vi ska nå lite bättre än vad vi gjorde sist. Och vi utmanar oss själva. Sen kan det finnas såklart strategiska mål från organisationen som man ska också hjälpa till med. Men här, som sagt, här vill man vara. Men vad heter det då?
Lärandezonen.
Lärandezonen, ja. Okej.
Okay. Den hade kunnat heta problemlösa zonen också, tror jag. Ja, men grymt. Så där har vi då liksom lite korrelationen också. Och hur viktigt det är med att ha med, att ställa krav på varandra. Då ska vi se, vad har vi mer? Jag tar den här också. Säg att vi har ett exempel här. Du sitter på ett möte med en hel del höga chefer och du har svinmånga bra idéer som du vill dela med dig av. Och om du säger det du tänkte säga, så nu ska jag ge dig lite olika scenarier för att se om du hänger med. Du ser helt förvirrad ut.
Ja, här jag är på spänn här. Jag vet inte om jag känner någon trygghet i det här. Men
nej. Så om du säger några av alla dina bra idéer eller alla dina bra idéer, vem tjänar på att du gör det?
Alltså skulle jag häva ur mig alla mina bra idéer så kanske jag blir lite självcentrisk och framhäver mig själv lite väl mycket.
Mm. Men om du backar lite och säger att liksom, du har en välbalanserad mängd goda idéer.
Mm.
Vilka tjänar?
Förhoppningsvis, om de är goda idéer så tänker jag att då tjänar alla på det.
Mm.
Rimligtvis.
Mm. Du tjänar på det, organisationen kanske gör det och förhoppningsvis då våra kunder om det är något riktigt riktigt jämn bland dina idéer där.
Mm.
När tror du att vi ser avkastningen av dina goda idéer?
Det tar nog tid generellt. För när man, som vi båda två jobbar med förändring och det går inte över natt. Alltså ibland kan man hitta på någon liten förändring som gör skillnad direkt lite grann. Men i allmänhet så tar alla jag vet inte. Alltså vissa förändringar som har med kulturen att göra tar lång tid. Smarta idéer som att använda, vad vet jag, Menti som verktyg för någonting går fort och uppskattat direkt.
Hur säkert är det att vi får en positiv utkomst av dina idéer?
Det är osäkert. Men det kan ju vara så här att man faktiskt har prövat den här idén i ett annat kontext. Så man vet att det här borde landa bra. Och det kanske, om har man den erfarenheten så kanske det är därför man föreslår det. För man vet att det funkar. Så då har man i alla fall idén att det ska funka. Då. Men sen är ju alla situationer olika. Vilket gör att någonting som landar i ett ställe faller platt på ett annat. Det är ju alltid en risk.
Jag sammanfattar lite vad du har svarat så här långt. Så kommer del två i den här grejen. Så att vem tjänar på det? Alla. När sker det? Senare. Och hur säkert är det? Inte särskilt säkert. Jag tycker du har svarat rätt än så länge. Så vi får se här om du klarar andra halvan också.
Okej.
Okay. Ja. Samma scenario. Du sitter fortfarande på möte med en hel del höga chefer. Och du har många bra idéer. Balanserade idéer och inte för många då. Och du vill dela med dig av dem. Men du är istället tyst. Du tänker, kanske har de hört mina idéer förut. Så jag är nog tyst ändå. Så då är frågan, vem tjänar på det?
Ja, jag tenderar att säga att det är ingen som känner på det.
Okej. Om du tänker lite mer, du är ju en orolig själ emellanåt. Du är inte det egentligen, men i det här scenariot kanske du är det.
Ja, låt mig säga då att genom att inte dela med mig då så utsätter jag mig inte för risk i alla fall då.
Nej.
Så då kanske jag på någon mitigerar risken att bli förmjukad.
Mm. Så att du tjänar ju på det, i alla fall på kort sikt, genom att ingen slår ner din idé eller kallar dig för idiot.
Ja, ja. Tack.
När skulle den här förtjänsten ske då, av att vara tyst? Den upplevda förtjänsten hos dig här, det du tjänar på att vara tyst.
Alltså, ja, jag vet inte om jag har rätt, men det känns som att det där tjänar ingen på riktigt.
Fast när upplever du förtjänsten av att du håller tyst?
Ja, det är där och då.
Ja,
ja.
Så direkt.
Direkt, ja. Okej, nu fattar jag frågan. Ja.
Mm, den var otydlig.
Mm.
Och hur säkert är det att du upplever den här förtjänsten av att vara tyst?
Ja, jag vet inte. Det är väl ganska säkert att jag gör det.
Det är väl 100%. Du väljer ju egentligen själv. Ja. För du styr ju det helt och hållet själv. Ja, lite klurigt det här, men jag sammanfattar då. Ska vi se om vi kan få ihop det då. Så det är andra caset här då. Jesper är tyst på det här mötet. Vem tjänar på det? Ja, enkom Jesper. Åtminstone på kort sikt. När sker det? Ja, han får förtjänsten direkt. Och hur säkert är det? Ja, hög, eftersom han styr helt och hållet själv. Och jag tycker det här är ju jävligt intressant då. Att just det här med att man tjänar på det själv, eller man slipper den här oro eller ångesten, man kan slippa bli förmjukad, och man får belöningen direkt kontra att få en eventuell belöning mycket senare.
Mm.
Så det är ju inte undra på att man sitter tyst emellanåt.
Ja, det är sant. Det är sant. Ja.
Tyckte du var kul?
Ja, kul. Jag försökte tänka samt som jag svarade och sådär.
Ja. Nej, du var grym.